Släpp nördarna lös, det är vår och vi som firar in att knopparna brister är som vanligt Åbiter Diktum med mig, Tobias Nordström och farbror vår himself, Billy Rimgard.
Hallå, hej. Fan, jag har varit så sugen på att avbryta, alltså varje gång du har påat ett avsnitt i Oddpods historia, så jag har varit så sugen på att avbryta dig på ett så här gammalt, finns det gammalt så här filmklipp med Robin Rass när de intervjuas på SVT. Och det är så här helt bizarrt, för varje gång så här Rass får en fråga, då står Rob lite diskret i bakgrunden och säger eja, 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 eja.
Men poängen är väl att rap används nu mer som ett eja, instrument. Sången kommer mer utsträckning.
Skillnad från den här melodiösa musiken.
Man kan säga väl att det finns ju vissa grupper som
Och det är, så här, det är så jävla drygt. Och det är verkligen så här varje gång. Och han tittar så här bort också, tittar över axeln och så säger han eja, eja, eja.
Men blir den andra distraherade eller är det mer att de jobbar med någon slags uttalad ljudkuliss eller man ska säga?
Alltså Rass håller ju, han håller ju minen, men alltså det är så jävla störigt och drygt. Så här. Och jag har tänkt så här, någon gång så ska jag langa fram den. Men det har aldrig känts riktigt rätt. Och det gjorde nog inte det nu heller. Jag tror att den gör sig bäst i det klippet faktiskt, om man ska vara ärlig.
Du jag vill på något sätt som vanligt prata om din hälsa lite grann. Du har ju varit kräkig här i veckan.
Note to self. Barnkalas där 10 barn. Det är första gången i mitt liv jag går på barnkalas. Kanske sista också.
Men vänta, du måste ha gått på barnkalas när du var barn.
Ja, visst. Men alltså, sen efter 10 års ålder är nog det här.
Ja, okej. Okay.
Och jag insåg att den här stora fina tårtan som alla unga var fram och kladda på för att den var så fin, den föreställde, vad heter huvudfiguren i Bilar? Inte Steve McQueen, men typ.
Men heter den inte det? Blixten McQueen eller något sånt där?
Blixten McQueen kanske, ja. Alla var fram och kladda på den. Jag tror att det var dumt att äta den tårtan sen. För ett dygn senare så brakade helvetet lös här.
Av någon anledning så trodde jag du skulle säga, när du började prata om att tårtan föreställde någonting, så trodde jag du skulle säga att tårtan föreställde huvudstaden i Bulgarien. Men det...
What?
Jag vet inte varför, men av någon anledning så var det de orden jag trodde skulle komma ur din mun.
Och helt plötsligt... det är som en bekant som... alltså, hennes sambo är så arg över... När de bodde i Göteborg så var han så arg över att det var vägarbeten överallt när han skulle cykla till jobbet. Och var verkligen lack på det. Och enda sättet för honom att så här, hantera denna frustration, det var att... Han intalade sig själv att alla dessa vägarbeten är för att man från så här himlen ska se... alla dessa vägarbeten tillsammans bildar från himlen Harald Treutigers ansikte.
Gud. Vad heter det? Nej, men jag vet inte varför jag tänker på just Bulgariens huvudstad. Men kan inte du jobba lite grann med att ha det när din dotter fyller år kanske? En tårta som ser ut som det?
Ja, eller som Risto Stoichkov, den gamla bulgariska mittfältshjälten. Kanske.
Ja, det vore också jättehärligt.
Ja. Men du, alltså apropå, du tog upp min hälsa här. Det kom en fantastisk kommentar på oddpod.se. Så skriver Daniel så här. Har inte skett en rejäl förskjutning mellan Billy och Tobias i programmet? När jag började lyssna så var fortfarande Rimgard mästaren och Tobias lite av hans padawan. Medan det nu efter ett par år har svängt så att eleven har blivit mästaren och är den som kommer med de vassa analyserna och visar var i samtiden skåpet ska stå. Detta illustreras i det närmaste metaforiskt också med hur den åldrade läromästaren blir allt mer sjuklig och nu hostar och snörvlar sig igenom nästan alla program.
Det här är ju, vad heter det, givetvis intressant på något sätt. Kanske att jag har blivit lite mer tuppig, eller vad man ska säga.
Alltså grejen är så här, jag tar ju åt mig väldigt mycket av det han skriver här på slutet. För att jag har ju faktiskt tappat lite grepp om samtiden, det måste jag ju säga. Jag har när du frågar mig, har du sett den? Nej. Har du sett den? Nej, men vad har du sett då?
Ja, men så där är illa är det ju inte. Alltså det var ju någon vecka här för ett tag sedan när vi pratade om vad vi skulle snacka om i avsnittet. Och jag, det råkade bli så att jag frågade en massa saker och du inte hade sett en enda. Men ofta så är det ju on top av saker. Men jag tänker att du är liksom börjar bli lite grann kanske mer... Ja, men som, kommer du ihåg den här i Kill Bill volym 2, Pai Mei, den här, vad heter det, kinesiska karatemästaren på berget som har lång mustasch? Kan du leva med det?
Det kan jag absolut leva med, det kan jag göra. Men jag tar också åt mig att detta, att mitt pågående grepptapp om samtiden ekar igenom i denna podcast. Det ska jag försöka åtgärda. Men det är ju det där med dygnets timmar och så vidare.
Men samtidigt, vadå? Det här med, vad heter det? Samtiden har väl alltid varit sekundärt här i Oddpod, kan man säga.
Jo, det får man, ja, absolut. Det, så är det ju. Men alltså på något sätt så är det så här att jag har gått från, det här har vi pratat om tidigare i och för sig, men jag har liksom gått från det här att hoppa på varje tåg som kommer och hänga med och hoppa av efter ett tag, för det höll inte. Jag tänker tv-serier exempelvis. Mm. Jag har gått från det till att så här, vänta lite och se vad som fastnar när folk har slängt det mot väggen.
Uppmärksamma lyssnare kan nog till och med identifiera ögonblicket då den här skiftningen skedde, skulle jag tro, för den pratade du ju om explicit i podden, minns jag.
Mm, var det så?
Ja, att det här året gör jag det aktiva ställningstagandet att avvakta lite. Jag tror att det var hösten 2012 kanske? Nej.
Ja, jo, men ja, det är möjligt. Nej, men det gör ju också att man säger... Alltså jag känner ju exempelvis... Att sitta och skjuta iväg en knivskarp analys efter en pilot pallar inte jag riktigt längre. För att jag börjar titta på serien efter 5 avsnitt när folk säger att det här var bra. Så att, jo, men ja, jag har nog tappat lite edge ändå. Det får jag...
Ja, men vi ska inte gräva ner oss i det här för mycket, tror jag. Men jag tror ändå att du kanske snarare representerar en annan edge. Alltså att du ligger lite i framkant här istället. Du, även att du har rört dig från tykonomin i ett Twitter-samhälle där det handlar om att ha en åsikt så fort någonting händer, till att...
SvD-understräckare.
Ja, men lite grann så. Men jag tänker att det finns en annan dimension av dem som väntar några dagar med att tycka till. Men du är så mycket i framkant att du väntar några månader innan du tycker till.
Jag är den där sjukt dryga som står längst bak i rummet och bara, det här kan jag inte ha en åsikt om än. Ja. Hur som helst, kul. Ja,
men om vi lämnar samtiden lite därhän. Google, deras månrace ska bli reality-serie. Mm. Hur känner du inför det här? Är det här en serie du också kommer vänta några avsnitt innan du börjar följa?
Ja, men det här kan jag nog hoppa på ganska fort faktiskt. Det är definitivt. Min stora farhåga när det gäller såna här saker, det är ju så här att de reality-grejer som jag gillar, typ Deadliest Catch och sånt, även fast mycket givetvis är arrangerat och i viss mån skriptat som alla reality-serier är, så är det ändå osensurerat i sina stunder. Just Deadliest Catch, gamla rävar som är liksom födda på havet, har levt sina liv på havet, och det är inte så här, ja, de är dessa de är. Och vad svårt var med pronomen där.
De är havets MyPay, helt enkelt.
Ja, precis. Precis. Och jag tänker
Pai att... Mei menar jag, inte MyPay.
Jag tänker att en reality-serie signerad Googles månrace, där det är en massa månstartups som är med, att den kommer vara betydligt mer polerad. Att det blir lite mer som ett business case. Ungefär som när så här idrottsklubbar gör dokumentärer om sig själva, liksom, eller vad som helst. Så jag är lite rädd att man kanske inte får det där riktigt salta.
Ja, alltså det kommer ju inte bli en renodlad reality-serie på det sättet, men den handlar ju om den här, alltså det som kallas för Google X Prize, som är en tävling då mellan olika lag i princip om att skicka en rocket-powered rover till månens yta som ska kunna skicka tillbaka högupplösta bilder. Och Discovery Channel och Science Channel har gått samman och ska göra någon slags miniserie av det här. Jag tycker det låter otroligt kittlande, och jag tycker framförallt att de inte ska vara rädda för klischéerna här. Jag tror man ska jobba mycket med repliker som eller så här, musiksättningar med Frank Sinatra eller Savage Garden och sånt. Kanske, vad heter det, dåliga referenser till Moonstruck. Jag menar, olika sådana saker helt enkelt. Bara strössla med den formen av dåliga blinkningar bara.
Och inte så mycket Explosions in the Sky, kanske.
Nej, precis.
Jag tänker mig ju, alltså man hör ju voiceovern redan. Alltså det här, meanwhile, back in New Mexico, Diane and her team are battling the fuel infusion problem.
Ja, men det där är ju, du snubblar ju direkt över någonting som kommer kunna bli ett problem. Att om man ska göra tv på det här så måste man ju hitta de dramorna, så att säga, som är begripliga. Alltså, det går ju inte att gräva ner sig i bränsleinsprutningssystem och sånt för att det blir för avancerat och för tekniskt för den breda massan som tittar.
Men det kan vara så här att ett gäng ingenjörer står i asarga på någon stackars person som ska leverera en bit så här, som de ska bygga med.
Man blir ju direkt, man funderar även på om Google nu då, när de drar igång det här, även kommer se till att det finns några bra karaktärer med. Den gamla kungen av Tylösand-figur som dyker upp. Vad heter det? The Situation från Jersey Shore gör en cameo eller någonting och pratar om att han var den sköna duden som vill partaja eller någonting.
Vad hette de i första säsongen av Villa Medusa? Godzilla och...
Ja, gud.
De var ett radarpar som var helt fantastiska.
Det var inte en superaktuell referens du kommer här. Men...
Det är hög ingångströskel i Hotpod. Ja. Hög ingångströskel är det väl också vara. På billig...
Den här följetången i...
Det är en av de bästa segways vi har haft här i podcast. Det vi alla har väntat på sen åtminstone 3 avsnitt av Oddpod sen, det är att Billy Corgan...
Jag har aldrig trott att jag skulle ha så roligt åt Billy Corgan hela mitt liv idag.
Han ska alltså släppa ett dubbelalbum, en collection of his experimental recordings från 2007 och framåt. Oh, hur kan det här inte bli bra, undrar jag.
Nej, när vi pratade om Billy Corgan sist så var det ju väldigt mycket det här om att de här männen som hade en storhetstid helt plötsligt inte har några människor som säger nej längre. Det känns som att det här är ett tecken på det på något vis. Billy Corgan har fått mer smak efter succén som var hans 24 timmars improvisation. Var det 12 timmar?
Ja, 8 tror jag till och med.
8.
Ja.
Hans väldigt långa, vad heter det, improvisation där han gick runt i en dåligt sittande collegetröja och var lite lönnig. Ja, det har gett mer smak helt enkelt. Och nu blir det en dubbel macka på det här.
Man anar ju att det någonstans, man har ju alltid förstått med Smashing Pumpkins stora episka drag att det har funnits en enorm pretension och ambition där bakom. Undrar om det här läget har skavt lite hos honom, att han egentligen skulle ha velat vara liksom den här, jag vet inte, Steve Reich-figuren som så här satte sitt avtryck på konstmusiken, och istället så blev han någon slags grunge-figur.
Jag tror inte att det har funnits där från början på något sätt. Utan jag tror nog kanske snarare att det... Jag tror han närde en rockstjärnedröm, och när den drömmen gick i uppfyllelse så fanns det liksom inget kvar efteråt. Och då uppstår istället en flackande känsla av vad gör jag nu? Och nu uppenbarligen så känner han att han har hittat sitt kall här. Med de experimentellt arbetade analoga syntarna och så vidare. Det är ju, vad heter det, tragiskt på många sätt.
Ja, jättetragiskt.
Ja.
Och för grejen är så att jag såg Smashing Pumpkins på Skansen, typ 99 eller något sånt där. Då hade de två trummisar, varav en hade en stor gogong som man inte tvekade att använda. Och det var fruktansvärt att alla låtar var så här 15 minuter långa och det var så dåligt verkligen så. Så experimentlusta är inte alltid av godo, kan vi konstatera.
Nej.
Skit i det nu, tycker jag. Vi går vidare.
Ja, vi går vidare. Har du sett att Battlestar Galactica kommer rebootas som en härlig filmserie? Ja, härlig vet vi inte än, men det ska i alla fall bli film av hela skiten istället för de här halvtama försöken som har varit de senaste åren med att återuppliva serien genom dels prequels och sen senast den här Blood and Chrome som kom för något år sedan. Som inte var jättedålig ändå, men inte alls kunde mäta sig med serien från som gick under 00-talet. Film, är det här rätta vägen att gå för Battlestar Galactica, tror du?
Alltså när jag läste rubrikerna så var det inte ens så att jag höjde på ögonbrynen, för jag tycker man har läst så himla mycket så här av Battlestar Galactica får nytt liv i det här och Battlestar Galactica, nu ska det bli det här, och man har liksom, det känns lite som att de har liksom skjutit vilt åt alla håll och hoppas att någon gång träffa rätt. Och, alltså jag vet inte, var du så imponerad av serien och miljön att du skulle kunna tänka dig att se en film baserad på det?
Alltså om det hade kommit en film ett år efter eller någonting, då hade jag ju kastat mig över det med en hungrig mage. Men alltså nu är det ju ganska uppenbart att det hela handlar väldigt mycket om att hålla liv i varumärket på något vis. Att inte förlora den här fanbasen som man fortfarande anar finns kvar. Och därmed komma med olika utformningar och olika historier inom ramen för det här universumet. För att mjölka varumärket helt enkelt. Det, enligt Variety då, som har breakat nyheten om det här, så skriver man att filmen kommer att bli a complete reimagining of the story. Så att det är ju troligt också att det är väldigt mycket bara universumet som är detsamma på något vis. Vilket också är liksom så här, alltså Battlestar Galactica, jag tyckte Caprica var ganska bra, men den hade ju liksom ingenting av det som Battlestar Galactica hade. För det scenariot som den serien handlade om var på något sätt det som gjorde universumet intressant också, så att säga.
Ja, jag håller helt med där. För det var ju liksom ett universum som var extremt begränsat så tillvida att så här, ja, de överlevande har bildat en konvoj. Nu ska de försöka överleva lite längre. Det är inte så här, man kan ju inte göra en Star Trek att säga, just det, sen har vi en rymdbas här och sen har vi ett annat skepp här och sen så har vi det här. Det är inte det här. Det går inte att bre ut på samma sätt, utan det är en väldigt så här definitiv storyline.
Ja, men precis. Och just eftersom att det var även en form av space exploration med ett väldigt tydligt mål, och när det målet uppfylls så är liksom historien färdig på något vis. Det är väl det som gör att det även är ett universum som inte på förhand i alla fall öppnar upp sig för att berätta nya historier i det. Det är väl lite så här samma sak egentligen med Star Wars-universumet, vilket även väl är en stor anledning till att när man gör nya filmer där, nu har man ju snackat om att det kommer komma olika spin-off-historier också, men även de har ju stark anknytning till de filmer som redan har gjorts. Men att man då i de huvudsakliga filmerna fortsätter en historia på något vis, eftersom att även ifall man har den här världen av liksom mytologi och av olika historier, så är den inte man måste ha någon form av mellansteg som överbryggar i så fall den Battlestar Galactica-historien vi såg i tv-serien med en eventuell film, och det är såklart att man kommer ha det, men att det är liksom på Caprica en historia på Caprica, det räcker liksom inte riktigt. Då har man det menar också med just den varumärkesgrejen, att det känns som att man vill bara ha ursäkten att göra en rymdfilm som utspelar sig någonstans, och sen kan man använda skeppen och sånt från en serie som folk känner igen och därmed sälja lite fler biljetter.
Det är helt klart mer för att göra film när det finns en closure-aspekt av det, som i Serenity exempelvis.
Men så vi är inte superpeppade på VSG-filmen helt enkelt.
kommer ju se den, men det är inte klackarna i taket.
Men vad, vad händer med det här med att låta saker bli ett vackert lik? Det existerar inte i dagens samhälle, eller?
Nej, jag tror inte det. Va? Alltså, det är väl en... Jag menar, det är ganska mycket sådana vackra lik som har plockats upp och exploaterats vid det här laget.
Mm.
Ibland bra. Jag tyckte Miami Vice-filmen, den moderna, gjorde ett utmärkt jobb av att bevara stämningar och sånt. Men det blir också för att det är samma upphovsperson. Liksom.
Mm, mm.
Men jag tycker att... Nej, jag vet inte. Det är... Jag sa ju det förut när det gällde Star Trek-filmerna, att så här, ja men okej, vem är jag att sitta och såga de nya? Bara för jag är gammal stofil som har sett de gamla, liksom. Låt varje generation ha sin. Men jag tror också på att det finns en poäng med att varje generation har sina egna unika berättelser.
Mm. Ja, men det tror jag också definitivt. Mer egna rymdepos behöver samtiden. Lite okaraktäristiskt sådär så kommer Oddpod den här veckan handla ganska mycket om techkulturen och vi tänkte att vi till att börja med ska prata lite grann om 3D-skrivaren. Vi har ju inte berört den så mycket i podcasten och jag tänker att det en gång i tiden fanns en dröm om framtiden med nanoteknik. Om att man med små robotar skulle kunna skapa vad som helst ur ingenting. Den idén känns fortfarande som sci-fi i allra högsta grad, men samtidigt har kanske ett litet steg på vägen tagits ditåt i form av just 3D-skrivaren. Idag går det att skriva ut vapen, modeller och till och med kroppsdelar på 3D-skrivaren. Hör att jag är inne i någon slags Kristoffer Lundström sätt att rata här?
När du säger det så visst, jag vill bara ha att du går på en stor öppen plaza i någon sån här Silicon Valley solnedgång typ.
Jag släpper ordet fritt istället. Vad heter det? Hur ställer sig Oddpod till 3D-skrivaren Billy Rimgard?
Jag är för 3D-skrivaren när den kan skriva ut 3D-skrivare. Då kan vi fladda världen med 3D-skrivare som amplifierar. Nej,
jag såg ett skämt om det på Twitter häromdagen faktiskt. Just den aspekten av det hela att buy a 3D printer, print a 3D printer. Return previous 3D printer.
Extremt bra strategi. Extremt bra strategi. Det är ju många som väntat väldigt länge på 3D-printern. Jag kommer ihåg när Pirate Bay-grejen var där runt 2008. Så kom det flera filmer som hette saker som Oil of the 21st Century. Och vad hette den? Copy this film. Hette den så?
Mm.
Där de pratar om olika aspekter av copyright och sånt. Och där de då pratar om, alltså 3D-skrivaren, att så här, wow, över en natt så kommer liksom man kunna mejla små filer till varandra och göra alltså designstolar eller sneakers och vad som helst. Och då är upphovsrätten liksom borta. Något år därpå, eller det kanske var lite mer nyligen så slutade ju Wireds chefredaktör bevaka, eller han sa upp sig och startade upp något 3D-startup-bolag för det var framtiden typ. Så det har surrat väldigt länge, hänt väldigt lite som vi märker. Nu är inte jag inne i någon så här maker-kultur, så att jag ser ju liksom inte framstegen så. Jag ser ju bilderna på det som retweetas på Twitter, att nu har vi skrivit ut en sån här. Och det finns rätt coola grejer, samtidigt underlevererar det en del.
Ja, jag har ju träffat, varit i jobbet, varit i kontakt med människor som driver någon form av 3D-skrivarföretag i Sverige. Och alltså, man blev ju direkt pepprad av såna här klassiska klyschor som möjligheterna är oändliga och så vidare. Men det, alltså, det är de ju inte. Eller det är klart att det finns jättestora möjligheter med 3D-skrivaren. Men det, i slutändan så känner man ju fortfarande att det är så liksom Chalmers elever som skriver ut modeller av hus eller någonting sånt. Som man sen då kan sälja till man kan säga, presentera tekniken för någon form av arkitekturföretag som kan då lättare ta fram lösningar och bla bla bla. Alltså det är ju den tråkiga änden man ser det i på något vis. Så jag antar att när tekniken är ny på det här sättet, tekniken är inte superny, men när den blir så här billigare så att fler kan använda den, så är det väl naturligt på något sätt att den först hamnar i händerna på de som kan tälja guld ur den på något vis.
Jag har en bekant som jobbar i Madrid på ett företag som är någon slags gränsland mellan konst och arkitektur. Alltså grejen är att jag har inte fattat vad hon gör riktigt. Men det är coola grejer. Där är det liksom, de skriver ut, de har gigantiska 3D-skrivare som skriver ut stora, stora skulpturer. Alltså de jobbar med konstnärer och liksom gör liksom producerar konst helt enkelt. Mm. Och det tangerar lite den här italienaren som höll på att bygga världens största 3D-skrivare i en lada för att kunna printa ut en månbas. Det är, sånt gillar man ju.
Vansinnesprojekten är ju såklart de som är mest intressanta.
Ja, men det är ju så high-end. Det är ju verkligen så på någon slags väldigt långt i framkant skala.
Ja, men och även alltså, när man hamnar på den nivån så är det ju på något sätt som att man även närmar sig, alltså industri bara. Jag har liksom haft maskiner i 100 år, mer än 100 år nu, som tillverkar saker. Alltså det här med, alltså det finns en bild av att 3D-skrivaren i större utsträckning skapar någonting ur ingenting än vad de gamla industrierna gjorde. Men så är det ju inte riktigt. Alltså jag kommer ihåg just de här 3D-skrivarmänniskorna jag hade att göra med. De berättade att det finns 3D-skrivare som skriver ut i stål till exempel, men att de är lite dyrare. Och jag höll liksom på att svimma när jag hörde det, för att liksom såg helt plötsligt framför mig hur liksom, ja, men hur man skulle kunna beväpna Mordors arméer ungefär, skriva ut svärd och allt möjligt och ja, göra allt liksom. Och sen frågade jag hur mycket dyrare. Ja, då berättade han att de ligger mellan 300 och 500 000 i pris ungefär. Och då är det så här, alltså jag är ju ingen stålexpert så, men man får ju ganska många svärd för 300 lax.
Precis.
Så att det, alltså då börjar man ju hamna på en skala där det nästan börjar bli paritet med ett stålverk liksom. Och det, då har ju på något sätt nyhetens behag i 3D-skrivaren gått lite förlorat.
Samtidigt måste man väl börja någonstans för att den så småningom ska kunna kosta 3-5 tusen, tänker jag. För jag tror inte att så här, om vi spolar fram, tror jag att 3D-skrivaren kommer vara någonting man har på samma sätt som att man har en LED-TV idag om, säg, 30 år. Ja, kanske, förmodligen. Men jag tror inte att så här, vi kommer göra de här grejerna som, alltså det här att skriva ut ascoola sneakers eller göra liksom...
Vad tänker du att man skriver ut då?
Jo, men jag tänker att det kommer bli en så här household appliance-grej. Att så här, nu håller vi på och monterar tavlor. Men oj, vi har inga pluggar av den här storleken för skruvarna. Nej, men då skriver vi ut ett gäng. Eller nu håller vi på och ska dra om avloppet här, men vi saknar ett 10,5 centimeter långt rör av den här dimensionen. Nej, men vi skriver ut det. Alltså att istället för att åka till Bauhaus och köpa 3 skruvar och en plugg och någon stackars mejsel liksom, så bara skriver man ut det och fixar det liksom.
Ja, jag fattar, men på andra sidan då, så alltså jag föreställer mig också att IKEA-möbler och sånt började jag också tänka på, att det är givetvis att man inte kommer behöva åka och hämta de platta paketen, utan man sätter ju på sig sina Oculus Rift-glasögon och går in i IKEA-katalogen och sen printar man ut det man vill ha bara. Men jag tänker att det finns en aspekt i det där som är också, alltså så länge man inte printar förbrukningsvaror så finns det någonting lite värdelöst i det på något vis. Alltså visst att du behöver plugg till väggen, men hur ofta behöver du plugg till väggen? Och är det värt att ha en 3D-skrivare för att skriva ut plugg till väggen en gång vart 50 år? Eller förstår du vart jag är på väg? Att så länge det inte är de här grejerna som man, men som mat eller toapapper eller sådana saker, det är jag helt med på, skulle vara otroligt bra att kunna framställa en maskin i hemmet. Men om de andra sakerna, alltså efterfrågan är så liten att jag har svårt att se att det skulle vara ett incitament nog att 3D-skrivaren skulle finnas i varje hem, så att säga.
betraktar inte det som så här bakmaskin som används 4 gånger per år. Ska vi göra färskt bröd till imorgon? Ja. Så. Nu har inte jag någon bakmaskin, så jag vet inte om det är så man använder.
Men... Nej, det är väl inga som har bakmaskiner av det just den anledningen. Bakmaskinen var otroligt intressant ett tag. Sen insåg alla att så här, det blir en maskin man använder ja, men en gång i halvåret. Liksom.
Mm. Men jag tror ändå att det är någonstans... Jag kan verkligen se framför mig... Alltså du säger vem använder det, men jag kan se det framför mig i... I skuffen på hantverkar pickuppen att det står en där liksom. Rörmokaren som så här desperat behöver en koppling mellan en slags rör och ett annat exempelvis.
Det köper jag, det tror jag definitivt. Och där är det väl intressant också alltså att tänka sig just den här, även en sån alltså man tänker sig en sån marknad som idag till exempel är så här veteranbilar där man måste säga jaga originaldelar över hela världen för att det är omöjligt att få tag på saker och ting. Det är ju sådana saker som skulle kunna blomma i en värld av 3D-skrivare och dylikt. Men på det stora hela så är det ju liksom bara en sorglig ursäkt på vägen mot nanotekniken, känner jag till stor del. Jag tänker lite grann som att man... Jag föreställer mig snarare att om 30-50 år kommer minnas 3D-skrivaren lite grann som VHS:en. Mm. Att så här, den var väldigt trevlig och liksom hade sin plats. Men precis som att man idag kan streama allting istället för att springa, istället för att fylla en bokhylla med tjocka plastklumpar, så kommer även 3D-skrivaren komma sig ihåg någonting som fasades ut för någonting bättre på något vis.
Hör gärna av dig med rättelser, smädelser eller förslag. Gå in på facebook.com/oddpod eller skriv på Twitter till @oddpodcast. Det går också bra att mejla till kontakt@oddpod.se. Länkar till allt det här och ett mysigt kommentarsfält för att prata om avsnitten hittar du på oddpod.se.
Om 3D-skrivaren är prylen av nörden för nörden just nu och kanske även i en framtid när veteranbilsentusiasterna lägger vantarna på den, så måste vi väcka frågan här. Vem är nörden idag? Det är en fråga som har blivit aktuell med tanke på premiären av Silicon Valley. Den nya serien från Mike Judge.
Beavis and Butthead-skaparen.
Ja, och även en gång pricksäker satiriker av kontorskulturen i Office Space.
Mm. Man känner ju på något sätt Office Space ande vilar lite grann över Silicon Valley. Eller jag gör det i alla fall när jag tittar på serien.
Det handlar om tech-startups, kan vi ju säga, för den som inte känner till den.
Ja, jag vet inte, kan inte du dra lite grann vad som är grejen?
Grejen är att vi har ett par hopplöst socialt begränsade programmerare med dålig hy som bor i en incubator, som är ett modord, en snubbe som har sålt sin startup och tjänat massa pengar.
De bor på ett LAN-party helt enkelt.
Ja, låter folk bo där och koda mot att han får 10% när de ska sälja sina företag. De jobbar på den stora tech-giganten Holy, som går att likna vid Facebook eller Google eller vad som helst. Som leds av en person som håller TED-talks om andlighet och droppar massa konstiga...
Hans grej är väl, nu kommer jag inte ihåg vad personen heter, men jag har förstått att han bygger på någon amerikansk motsvarighet till någon Johan Stelborn Holstein-figur, alltså en IT-guru, entreprenör, libertarian människa som tydligen skriker väldigt mycket om det här med att man ska inte gå på college. När den här karaktären introduceras i Silicon Valley så är det just ett sånt TED-talk han håller där han pratar om att det absolut värsta man kan göra är att spendera massa år och pengar på att försätta sig i studieskuld med någon dålig collegeutbildning. Att man istället ska gå ut och ha idéer på något vis.
Mm.
Och död för övrigt, skådespelaren som spelar den här figuren.
Är det sant?
Ja, han dog i lungcancer här i december såg jag, så att Han lär väl inte vara med i en eventuell säsong 2 av Silicon Valley, tyvärr.
Nej, det kan vi nog utgå från. Mina, alltså, om vi tar avstamp där, att det här är då någon slags satir över, man har ju läst mycket om startup-kultur och tech-kultur med de här små bussarna som går från San Francisco till Silicon Valley. De olika företagen kör egna busslinjer och alla vet väl hur myten om Google-kontoret är, att man kan beställa fram mat och att det finns pingpongbord och att det finns bollhav och ja, allt vad det nu är. Dotcom-kulturen, liksom. Och det här ska då göra någon slags satir av det. Vad tycker du om den världen som backdrop?
Alltså både och. Jag tycker de har snällat ner den ganska mycket. De grejerna jag har läst om hela den Silicon Valley-bubblan är att den verkar ju ganska vidrig på många sätt. Alltså att det är i stor utsträckning en så kallad frat house-kultur som tillåts fortleva in i vuxenlivet på de här startup-grejerna. Det har varit ganska mycket historier, framförallt i slutet på i fjol, eller ja, under hela fjolåret i princip, om så här startups som har så här stora fester när de har blivit uppköpta, där de då, i och med att det är liksom 99% manliga programmerare, så köper man prostituerade som till den här festen, till de här festerna som liksom de här taffliga nördarna får ha sex med och så vidare. Det verkar vara en ganska så här vidrig kultur, inte bara rent kapitalistiskt utan även då moraliskt på många sätt. Det här är väl mer Silicon Valley är väl mer, och då menar jag serien, är väl mer ett försök att göra de här figurerna till lite så här osjungna hjältar, eller man ska säga. Eller den nya tidens hjältar, kanske. Som liksom inte passar mallen på något vis.
Alltså grejen är att det jag direkt kommer att tänka på är Big Bang Theory, att det är den liksom publiken man vill gå upp emot här.
Men en lite så här mer medveten Big Bang Theory-publik på något vis.
Precis. Men det skillnaden är lite så att Big Bang Theory ägnar sig väldigt mycket åt hur crazy de är som personligheter. Och väldigt lite åt deras yrken. Yrkena är liksom bara ett verktyg för att få saker att hända. Och då så, alltså Silicon Valley vill på något vis bara använda figurerna som en rolig krydda i ett försök att berätta något större om startup-världen. Men vi ser inte så mycket om startup-grejen heller, utan det handlar mest om att ha roliga t-shirts på sig. Liksom.
Men jag tänker också att i just Big Bang Theory så är det ju den här, de här flippade personligheterna som beter sig, som är väldigt uppskruvade och beter sig i princip som Robert Gustafsson-figurer, mer eller mindre. De är ju också ett sätt att kunna berätta så här smala vetenskapsskämt som ytterst få i publiken plockar upp. Men i och med att man alltid kan skratta åt Sheldon Cooper, så kan man även gå loss på något smalt skämt om The Grandfather Paradox eller någonting liknande. Och riktigt, det finns ju inte i Silicon Valley på något sätt. Där är det lite mer tanken att alla ska med. Jag har anat ett så här tema, ett genomgående tema i just HBO's, ska man kalla det killserier, killkomedier. Det är som att de så här har letat länge efter en ny entourage på något sätt. Där man har ett så här skönt killgäng som det går bra för. De hade den här How to make it in America för några år sedan,
som jag tyckte var mycket, mycket bättre än vad Silicon Valley är hittills.
Alltså det tycker du? Det är inte super, jag vill skriva inte under på riktigt. Men jag tänker att det är lite samma grej här på något vis. Alltså man har The Beautiful Losers på något sätt som ska liksom visa att de egentligen är tuffa. Och här då så är det som att säga, men det är liksom lite grann som att nörden är sista utposten i sökandet efter en ny entourage. Nörden som är kille men ändå inte, eftersom han aspirerar och utstrålar allt det killar inte ska utstråla. Han är liksom inte, de är väldigt så, ja, men väldigt så nidbilden av nörden, de flesta karaktärerna i Silicon Valley. De är socialt misslyckade, dåliga på konflikter och så vidare. Och då, alltså det som jag tycker kanske funkar bäst är just liksom det prekära i nörden som vår tids rockstjärna på något vis. I det att alltså om man tänker förr i tiden så är rockstjärnan är den så här, det glimrande geniet som bara väntar på att bli upptäckt och få ett skivkontrakt. Idag så är, och när rockstjärnan inte är upptäckt, så är det bara en garagebandskille som har skinnbyxor på sig. Och på samma sätt är figurerna i Silicon Valley är liksom de töntiga nördarna, tills de blir uppköpta av någon och får miljonerna, då är de helt plötsligt de coola killarna.
Mm.
Och det är lite så här, det som gör nörden intressant idag, kan jag känna. Alltså att den å ena sidan är så otroligt fortfarande på ett sätt marginaliserad, och å andra sidan är vår tids vad ska man säga, stora siar om framtiden, och liksom de som sätter framtiden på något vis.
Du säger att det är killserier, det är ju, alltså de få kvinnor som är med, de är ju sekreterare och assistenter.
Mm.
Och jag tycker det är så här, så himla konstigt, för alltså de tjejer som programmerar och är mjukvaruingenjörer som jag känner, de skulle gå liksom utmärkt att göra satir om. En ser ut som en mangafigur och en är helt från vettet, typ. Mm. Och det är ju så här, de cementerar ju här en bild om Silicon Valley som just den unga killens plats liksom.
Mm.
Jag har ju läst en sak som, två saker som stör mig är att, alltså jag känner en som har lyckats väldigt bra i den där grejen, och en som så här helt okej. Okay. Båda de två är ju så här sjukt strukturerade och är väldigt långt ifrån det där förlorade som Silicon Valley-personerna utger sig för att vara. Men sen nummer två är att jag läste att det är ett stort, stort problem i Silicon Valley just nu, att man anses pika runt 30, därför att ingen vågar ha chefer som är äldre än typ 35, för man tänker att de är visionslösa och inte kan liksom ta saker och ting framåt, vilket också gör det till ett så här, ja, men så här kompetens- och erfarenhetsproblem när du inte har någon senior executive som är liksom över,
som vet hur man hanterar en kris till exempel.
Nej, precis, utan du har massa folk som så här alltid har levt i den här lilla bubblan och kan koda, men så här kanske inte nödvändigtvis har det som krävs.
Nej, men man brukar väl säga det, att Silicon Valley är den platsen på jorden som ageism, som det heter då, alltså racism fast med åldrande istället, är störst problem. För att så här, ja, men, just det du säger, att gamla personer ses som visionslösa. Men jag tänker även att så här, det är på något sätt, alltså jag tyckte ju, jag har sett de tre första avsnitten av Silicon Valley och tyckte det var ganska underhållande. Dock, det är lite så här, inte tungrot, men lite enkelspåret, eller man ska säga. Det är samma tematik som går om igen, och det är väldigt tydligt den här entourageska historiebågen, med att det ska liksom hela tiden är ett nytt problem som ska, vad heter det, övervinnas till, på vägen till miljonerna så att säga. Men jag tänker att det på ett sätt är det konstigt att vi fortfarande är kvar i den här Big Bang Theory och Silicon Valley-världen när man skrattar åt nördarna. För jag tänker att så här, ett, alla är nördar idag på ett sätt. Alltså även de mest tuffa i högstadieklientelet världen över, de knackar månne inte kod, men sitter likväl på internet väldigt mycket och spelar Minecraft och kollar The Hobbit på bio och så vidare. Och sen att två, nördarna vann, de är framgångsrika och idag så är det de som formar världen. Det är, alltså Mark Zuckerberg är och Steve Jobs är liksom i paritet med Zlatan när det gäller så här häftighetsskala på något vis. De frontar tidningar och de håller häftiga talks och ja, men är otroligt igenkänningsbara ansikten så att säga. Och så tänker jag att tre, nörden är ju framtiden. Att skratta åt nörden innebär i praktiken att man även ansluter sig till, eller åtminstone hakar i massa gamla föreställningar om dels manlighet och så här, massa förlegade föreställningar om social kompetens och bokstavskombinationer, bokstavsdiagnoser och så vidare. Att när man ska skratta åt nörden så är det även att man på något sätt cementerar den här bilden av att det där är töntiga människor så att säga. När vi på något sätt borde kanske ha kommit längre, eller?
Mm, mm. Jag håller med. Jag
tror... eller kan det vara så att det är mer okej att skratta åt det nu eftersom att Mark Zuckerberg finns, så att säga?
Det tror jag absolut. Jag tror att så här, anledningen till att vi ser dem här är att det finns, alltså den här igenkänningsfaktorn, alltså det du säger, att alla är nördar, det betyder också att det finns en extremt hög igenkänningsfaktor där ute, vilket gör att så här, man skrattar inte åt nörden här, utan man skrattar med. Mm. Precis som vi var inne på när det gällde Wolf of Wall Street, att den har blivit populär bland finanshajarna. Problemet som jag tycker med Silicon Valley är att det är den här lättsamma sitcom-grejen med slapstick-humorn. Liksom en rolig t-shirt räcker. När jag tänker mig en så här Studio 60 on the Sunset Strip som så här var jättekul, men också var en väldigt så här dekonstruerande kritik av tv-mediet och de olika problemen som det ställs inför. Mm. Man skulle kunna göra den sortens komedi där man liksom faktiskt tar tag i den här fullständigt hänsynslösa kapitalismen som Silicon Valley står för, där det verkligen är äta eller ätas, och så här, antingen så liksom bor du på någons nåder i en incubator, eller så är du smart och liksom kan sälja för fantasipengar till något stort företag. Så. Och man hade kunnat hantera det i så himla många olika tonlägen, men istället väljer man det enklaste. Och jag vet inte, jag är inte superimponerad liksom.
Det är ju inte ingen liten MacGuffin de har valt i den här serien heller, med den här komprimeringsalgoritmen som hela deras startup är uppbyggd runt, så att säga. Det känns som komprimeringsalgoritm känns som en alldeles utmärkt sak att så här, hänga upp alltihop på, som ändå ingen fattar hur det funkar.
Nej, eller hur?
Det är liksom ingen som kan sticka hål på någonting, för att så här, ingen har sett MP3 komprimeringsalgoritmen och har en jävla aning om hur man komprimerar någonting.
Men där tycker jag, när jag såg det var så här, det var ett knivstick i mitt kreatörshjärta. Det här att det var ingenjören istället för kreatören som hjälte varje gång. Det är alltid maskineriet bakom där man kan liksom dra in stålarna. Det är aldrig innehållet.
Men vad menar du? Vad hade du velat ha sett istället?
Nej, alltså det är klart att man inte kan göra en serie om liksom någon duo från Brooklyn som lägger upp låtar på SoundCloud. Liksom.
Eller
kan man? Som Silicon Valley, fast på SoundCloud.
Jag tänker att den sketchen har gjorts 40 gånger i Portlandia redan.
Självklart, ja. Självklart. Nej, men alltså, det jag menar är att nätet, och det tycker jag så här, Googles hela produktkatalog är så himla bra exempel på, att nätet är de som drar in de stora pengarna, de är egentligen helt blinda för vad som är skönt att använda och bra att använda, utan det handlar bara om funktionalitet. Google har väl börjat så smått få liksom ordning på sitt shit, men fy fan vad dåligt liksom användargränssnitt de har, jämfört med när någon bygger någon så här skön readmill eller någonting och börjar i andra änden, så här, hur vill vi upplevas snarare än hur ska databaserna synkas.
Men det kommer liksom i andra avsnittet ett ganska härligt försvarstal för kodknackaren från en av karaktärerna, som handlar om just det, att så här, vad heter det, vi i ena änden vill så här, inte ha lagg på våra YouTube-videor och gnäller när det tar lång tid att Twitterflödet, vad heter det, laggas. Men det är inte magi som fixar allt det, utan det är hårt arbete och massa svett som ser till så att koden är clean liksom. Och det är väl så här, det var väl lite härligt att höra på något vis, alltså just den aspekten av alltihop, för det är också, alltså i en tid där nätet har gjorts sexigt, så är ju fortfarande de bakomliggande grejerna är ju inte särskilt sexiga ännu. Och kommer väl aldrig bli det heller, för att det är liksom för för abstrakt på något vis.
Ja, och samtidigt, alltså jag vet ju hur jag låter när jag säger en sån där sak. För jag menar, en sån sak som Oddpod, som vi får ofta höra så här, att det, ljudet låter bra liksom. Men det kan ju inte vi ta någon kredit för. Det är ju liksom pluggar från Waves som man bara drar och släpper på ett spår i Logic liksom, så låter det bra. Det är så här, ja,
det är den där härliga komprimeringsalgoritmen som gör sin magi.
Precis, det var någon som hade suttit och kodat liksom. Det är, ja, man får svälja, man får komma någon slags acceptans i att man är alltid slav under någon programmerare. Och därmed så har vi nått fram till postscriptum, där jag, eftersom vi har pratat om att häckla vår egen sort lite grann här, så vill jag tipsa om en väldigt rolig liten text som är skriven, som handlar om alla historier var skrivna så som science fiction. Väldigt träffsäkert på sci-fi:s stora problem med exposition.
Och jag tänkte tipsa om, jag har inte hört albumet än, men det verkar otroligt intressant på teorinivå. Square Pushers kommande projekt, det är en skiva som heter Music for Robots. Och det är alltså Square Pushers som har gjort musik med robotar för robotar. Det finns en här liten promovideo för det här projektet som man kan kolla in. Ja, det var väl det vi hade bjuda på i den här veckans obitriktum.
Vi kanske ska återvända till Square Pushers skiva nästa vecka, för vi har också fått ett tips om att det öppnat en robot-thai-restaurang i Linköping.
Hoppla!
Ja, så här, det kanske blir lite robot här.
Thai-mat with robots for robots.
Precis. Ja, ni får ha det så bra där ute i världen tills nästa gång, helt enkelt.
Vi hörs, ha det bra.
Hej! Thank you.